Jakten på David. Av och med mig, Martin Schibbye. En dag kommer tystnaden att få ett slut. Del 1. 23 september 2001. Det var Betlehem som gick för att öppna den himmelsblå och lite rostiga porten. På gatan utanför stod två män med svarta solglasögon. Betlehem, som nyligen fyllt 7 år, studerade dem nyfiket. Hon tänkte att de måste vara kompisar till hennes pappa. Hon log mot dem och väntade. Är Isak här? Undrade en av männen. Mamma Sofia, som höll på att duka fram frukosten in i rummet närmast gatan, hörde frågan och ropade: Det finns ingen Isak här, men det finns en David Isak. Det är honom vi söker, sa männen och klev oinbjudna in genom porten. Villområdet i centrala Asmara var ett av huvudstadens finare, med muromgärdade innergårdar och moderna hus med parabolantenner. Betlehem visade vägen längs med den stensatta gången, förbi citronträdet och fram till husets ytterdörr. Vindruvsranker växte som ett tak mot solen och under dem hukade sig krukväxter, lite huller om buller, i plastkrukor. Sofia bjöd männen att dela frukosten med familjen inne i det nyrenoverade köket. Sen gick hon för att hämta David, som fortfarande sov efter att ha jobbat sent in på natten. Maken var svårväckt som vanligt. Han var en arbetsnarkoman som ständigt skrev eller läste, ofta lite frånvarande, alltid med en text i huvudet för nästa veckas utgåva av Setit. Nu var tidningens utgivningstillstånd i och för sig indraget, men David hade förklarat för Sofia att den snart skulle vara igång igen. Ett halvår efter vapenstilleståndet i gränskriget mot Etiopien kokade Eritreas huvudstad av nyheter och rykten, och det var svårt att värdera allt som påstods. Familjen hade bara varit tillbaka i landet några veckor, och David hade inte ens hunnit packa upp sina väskor. Han hade ofta berättat för barnen att de allihop kunde stanna till Sverige, men att han behövdes i Eritrea. Gång på gång hade han också förklarat att familjen inte behövde oroa sig för honom. Hans svenska pass låg i byrålådan, och uppstod det problem så borde hans svenska medborgarskap skydda honom. Och om han ändå greps så skulle Sverige komma till hans undsättning. Till sist kom David ner från ovanvåningen. Sofia serverade rykande te och nybakat bröd från två gästerna och sin man. Medan de vuxna småpratade så fortsatte Betlehem att studera de två männen som hon aldrig hade sett förut. Då och då kastade hon ett öga på sin pappa. Han såg lugn ut, och det gjorde även Betlehem lugn. Mamman fyllde männens glas med mer te och fler skedar socker. Sen plockade hon fram bananer, apelsiner, en skinka och italiensk färskost från Davids pappas egen tillverkning, en storsäljare i familjens delikatessbutik. Till det fick gästerna varsin cappuccino. När männen hade ätit upp reste de sig och sa att David måste följa med. Jag kommer tillbaka strax, sa David till Betlehem och följde med männen ut genom dörren. Först ute på gården sprack fasaden. David ropade till sin hustru: Ta hand om mina barn, se till att de går i skolan. Sen fördes han bort. Dottern. Solen värmer för första gången på året. Luften är hög och klar. Minnet är också glasklart. Men det känns overkligt som på film, säger Betlehem Isak och beställer en macchiato på uteserveringen på Järntorget i Göteborg. Hon har hunnit fylla 23 år. Och varje gång hon berättar om den här morgonen i Asmara så gör det ont. Att gå in i någons hem, äta frukost och sen ta min pappa. Hur kan man göra så? Linje 11 rasslar förbi på sin väg från förorten i nordost till Saltholmen vid havet. Betlehem sveper sjalen om halsen. Uppväxten med två syskon och en ensamstående mamma i Kortedala och Bergsjön har inte varit enkel. När Betlehems pappa försvann, försvann också familjeförsörjaren. Att utan svenskkunskaper med 3 barn i ett främmande land bygga en framtid har krävt allt av hennes mamma. Betlehem har växt upp utan sin pappa och förklarar att hon i perioder också vuxit upp utan en tro på mänskligheten. Hon säger att dagens Sverige är ett annat än det Sverige...